Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-Oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-Oil. Hej kära du och varmt välkommen ska du vara till ett nytt, underbart, hoppas jag, avsnitt av Barnet går med mig, Nina Campioni. Vill som så många gånger för börja med att tacka dig som lyssnar, för utan dig, ingen podd, det är inte svårare än så faktiskt. Jag är så otroligt glad över att du tillsammans med alla medlyssnare här i Vattnet går-familjen kan samlas ihop och lära oss nya saker om livet varje vecka. Och inte bara om livet, om vår egna kropp, om miraklet som det är att få ett barn, om föräldrarollen och kanske kan vi också hitta saker vi alla kan utvecklas i tillsammans. I veckans avsnitt har jag äntligen bjudit in en pappa till podden. Det var väl på tiden så att säga. Pontus de Wolf är inte bara musiker och kompositör, han är också ljudspecialist. Och det är faktiskt han som ser till att den här podden redigeras och låter som den gör. Tack för det Pontus. Han är också gift med Elsa Billgren som ju också gästat den här podden. Missa inte avsnitt 25 tycker jag. Idag är han med i podden för första gången själv. Extra skoj tycker jag. Och vi kommer framförallt att fokusera mycket på barn och musik. Take it away Pontus. Vad roligt att ha en pappa med i podden.
Ja, jag känner mig så hedrad.
Det var ju alldeles för länge sedan.
Och du är ju inte bara en pappa, utan du är ju också en poddredigerare som redigerar den här podden till och med.
Exakt. Så det gör det liksom dubbelt ärofyllt att få vara med på något vis.
Har du bara suttit där hemma och tänkt, när ska hon fråga mig? Hur länge ska jag jobba med den här podden egentligen?
Det är så inbjudande och liksom, man vill kasta sig in i diskussionerna så här, och liksom ha med sin röst. Men jag har inte gått så långt att jag har klippt in min röst i den.
Det kanske
kommer. Så länge än. Så det här blir min stora revansch.
Ja, exakt. Men du är ju som sagt inte bara ljudproffs, du är också pappa.
Just det.
Hur upplever du att liksom ditt föräldraskap, har du känt på några större utmaningar i det?
Det har varit så liksom bra funtat att det har känts lite från början som att jag har fått ett till småsyskon.
Mm-hmm.
Lynn, som han heter, min och Elsas son, är 4 år nu och han påminner så väldigt mycket om mig och mina småsyskon. Så att det har varit liksom, för mig, för min del, så har själva den liksom sociala kontakten varit bara att kroka i.
Typ. Lite bekant liksom.
Det är ganska, ja visst, det är ett rätt spännande ämne i sig att liksom man övar på sina syskon och allt sånt där. Och det bidrar till att man har ganska höga krav på att det ska vara så här kul hela tiden. Jag har liksom, min grundtanke är att vi ska ha det jättehärligt och må bra hela tiden. Just eftersom det är så här, han är en enkel kille att ha att göra med. Och då får man ju vara nöjd med det på något vis.
Det där är jätteintressant. Jag tror att många, inklusive mig själv, känner igen sig i just det där att man har som förälder ganska stora krav på sig att det ska vara kul hela tiden. Att man liksom, och det har vi har ju pratats mycket om det överlag, att barn tillåts inte ha tråkigt längre.
Nej.
Sådär. Men har ni märkt några svårigheter i det? Att när det liksom plötsligt inte finns något kul att göra, blir det gnälligt då? Eller liksom, kan han ändå sticka iväg och hitta på något eget?
Ja, alltså nu börjar det bli ganska mycket bättre, för att han har också en liksom, han är supersocial och har en jättetrevlig förskola, så att han har verkligen stimulans hela tiden. Men det gör att det får ju igång en, och det får honom att ställa krav på oss på att vi ska hitta på grejer, såklart. Han har inga syskon heller, så att det är liksom oss han får röra sig till om han ska ha det. Men samtidigt så har vi liksom kommit förbi ganska mycket så här iPad-problematik och sånt där genom det. Och nu så börjar han liksom hitta egna världar där han liksom kan befinna sig under lång tid. Och liksom fantasin blir verkligen en ersättning för de riktiga personerna.
Det låter ju fantastiskt.
Ja, det är härligt. Mm. Det är också en liten grej så här, jag är väldigt mycket sån själv, så att jag tänkte att det skulle komma sen. Så det var väl bara att hålla ut med de här lek.
Just det, man får ha lite tålamod.
Ja, precis.
Men du, apropå det här med syskon och så, jag vet, Elsa har ju varit väldigt öppen med det som hände som gjorde att ni inte kunde få fler syskon. Hur har tankarna och känslorna från din sida gått kring det?
Ja, men jag tror det gäller både för mig och Elsa. När man kommer ut, bara ska säga det först, när man kommer ut ur ett sånt liksom traumatiskt skeende, så är man ju glad för det man fick på något vis. Eller att man så här, vi klarade oss och hon klarade sig i alla fall. Så att man kan inte kräva allt för mycket av livet i stort då. Men för det är så himla lättande om det går bra.
Såklart.
Men samtidigt så har man så här, både hon och jag har syskon, 2 var. Så att man kommer från från sin egen satta norm också. För att så här, en familj ska vara många syskon och det är bra att ha stora syskon och småsyskon och sånt där. Så att jag tror vi båda förväntade oss att vi skulle ha en sån familj. Men samtidigt så här, jag hade inga stora syskon, så jag vet inte hur det är att ha det. Eller jag levde inte med det i samma hem. Så att det blir alltid lite annorlunda mot vad man tänker. Och vi försöker hela tiden liksom tänka ur Lynns perspektiv. Vad mår han bra av och vad saknar han? Och det visar sig att vi har nog kommit fram till att han inte saknar särskilt mycket. Utan han får vara väldigt centrum av rummet och fyller ju i alla de där behoven genom andra vänner och ett stor social sfär och sådär.
Mm. Just det.
Men vi får se. Det är vetenskap och teknik gör ju massa spännande saker. Så det kanske, du får fråga mig igen om 5 år.
Ja, precis. You never know.
Exakt.
Du, vi måste också prata om, för det första, du har ju fått en Grammis för en skiva som du har skapat.
Tack Nina.
Fantastiskt, det är mäktigt alltså. Det handlar ju om musik för barn.
Ja, precis.
Och liksom, kan du inte berätta lite kring din filosofi kring det liksom?
Jo, det är en spännande historia för att Grammisen var liksom kronan på verket på en grej som jag jobbade ihop med Salem Al-Fakir på. Vi gjorde en musikal för barn och familj tillsammans med Glada Hudik-teatern.
Mm.
2014 gick den upp och sen turnerade den runt och blev skiva och sånt där. Och då visste vi att liksom många i publiken är barn. Vi hade inte egna barn när vi började skriva det, så vi fick liksom gå tillbaks till när vi själva var barn istället och så här, vad funkade då och vad litade man på som barn liksom. För att det finns ju en konstig gräns när det kommer till barn och musik som ofta är liksom full med humor och galenskap och sådär. Och det är ju att barn skriver ju inte musik själva. Så att liksom musiken som de gillar, de är ju fortfarande skapta av vuxna personer. Och liksom vi som är vuxna, vi kanske inte uppskattar barnmusik mest av all möjlig musik. Men liksom som kompositör och textförfattare av sån musik så måste man ju liksom gå på vad man själv minns var bra och på feedback från barn. Så där är det himla intressant att man liksom skriver inte åt sig själv i första hand utan någonting som är liksom någon som befinner sig någon annanstans i sitt liv och sin utveckling och så. Och det, jag har alltid tyckt att det var problematiskt, eller jag tyckte att det var problematiskt när jag var barn att det liksom skrivs musik så här åt barn och att det görs humor åt barn av folk som inte är barn.
Mm.
Det blir liksom någon slags tidig demokratiproblematik där.
Just det.
och så här, för det fanns ju låtar som jag minns som jag inte alls gillade liksom, som verkligen var så här. Kändes, jag minns redan då att jag tyckte att vissa låtar var så här cash grabs eller alldeles för simpelt skrivna eller skrivet på ett sätt av någon vuxen som helt missförstått liksom, vad barn gillar och så. Har du några minnen av barnmusik och vad du tyckte om det liksom, när
bra
du var
fråga.
Barn själv?
Alltså säkert mycket som man inte tyckte om, men man känner ju, jag tänker nu när man lyssnar, alltså nu lyssnar man ju mycket på barnmusik med sina barn. Och då får jag ju alltid väldigt varma känslor kring Astrid Lindgrens musik till exempel. För att det slår an någon slags nostalgi. Men jag har svårt att komma ihåg, förutom dem liksom som också, de har ju levt så länge liksom. Så de kommer man ju ihåg. Men annars kan jag nog känna kanske lite mer, när man kanske blev lite större. Att när man typ, man skulle gärna gilla liksom techno så här, låta som bara och det är ju fortfarande lite samma sak nu att det är så här, okej, det är för barn, då kör vi så fort som möjligt så att det bara så här liksom.
Ja men exakt.
Och visst. Det vet jag inte riktigt. Det gillade jag inte då, jag gillar inte det nu. Jag vet inte om det är personligt eller om det är någon slags feluppfattning att man tror att barn gillar det, jag vet inte.
Ja men det blir som en så här sugar rush.
Ja, exakt.
På barn.
Precis.
Att så här, de kan inte stå emot det och det är lite svårt att få ur dem ur det.
Ja.
Också. Men så det där tyckte jag var väldigt intressant liksom. Så vi försökte skapa musik som tar barn på allvar i det att den är väldigt så här avancerad. Men ändå att den ska vara liksom på deras villkor om man säger. För det är också en annan grej som jag minns tydligt en låt som heter Det gåtfulla folket, ja, av Olle Adolfsson. Barn är ett folk och de, aha, bor just, i ett främmande land. Och det är en sån här super... Jag tycker verkligen, från jag var liten så har jag tyckt att det är en av de så här vackraste låtarna som finns. Mm. Men den är ju inte utifrån ett barns perspektiv. Den handlar ju om att så här, någon är vuxen och tittar på barnen. Mm. Och barnen är de gåtfulla folket. Liksom. Så jag tyckte alltid det var lite förminskande när vi sjöng den i skolan. Att så här, varför ska vi sjunga om oss själva fast ur ett så här, utifrån perspektiv som inte förstår oss? Det blir jätte märkligt.
Mm.
Det finns ju någon slags avgrund mellan barndomen och att vara vuxen. Som är extra tydligt i så här humor och musik och kultur.
Mm.
Med att så här, barn lyssnar på den här musiken, de tilltalas av den här humorn och vuxna, det är de här. Men det är de som även skapar den humorn för de små. Liksom. Just det. Och den, för att komma tillbaka till föräldraskapet, så tycker jag att det har varit en intressant ingång i min relation med Lynn. Och ens sätt att leka och sådär. Till exempel så finns det ju så här, det finns den här synen på att barn såklart är väldigt roliga.
Mm.
Att de är en liten så här, en crazy typ av människa.
Just det.
Typ. Och att man ska så här, när de vill leka då vill de att man ska underhålla dem. Och så är de roliga. Eller så här. Det finns något slags glapp där. Och Lynn är jättetydlig med det, att så här, så fort man liksom pratar om honom som något annat än en vanlig så här, individ, då börjar han morra.
Mm-hmm.
Som en så här, när han liksom inte riktigt förstår, eller att han förstår att man pratar om honom fast över huvudet.
Ja, men precis. Klok kille.
På honom och så. Ja, och det, jag känner att det är liksom att vara förälder innebär så himla mycket så här fysiskt och psykiskt utmattande jobb.
Mm.
Att man säkert gärna tar till den distansen. Att man så här, ja men det där, lek du, gå och lek du liksom. Det där är din aktivitet som gör att vi inte behöver liksom kämpa hela tiden.
Mm.
Men jag tror, på sistone har jag tänkt mycket på att jag tror att så här, att det finns en gemensam, att man kan lägga sig liksom på samma humor som ens barn snarare än att man liksom gör saker som är roligt för barnet. Om du förstår vad jag menar, att man liksom, ja, kommer in i the zone liksom.
Exakt. Ja, men det där,
vad tänker
ju,
du om det?
Det där är ju lite svårt faktiskt. Ja, för det känns ju också lite så här. För vissa saker tycker man ju inte är kul. Så här, kan jag känna, typ leka mamma, pappa, barn eller med dockor, liksom leka färd. Så här, det går bra några gånger, men sen då känns det också så här nedvärderande så här, att säga, om man ska vara ärlig, typ. Men mamma tycker inte den här leken är så rolig. Det känns ju också lite elakt på något vis. Så det är
så
jättesvårt, tycker jag. Och sen vill man ju samtidigt inte pracka på saker som man själv tycker är kul. Typ hinderbana. Nu gör vi det här!
Nej.
Och så tycker kanske inte mina barn det är det roligaste.
Nej, precis. Då kan man verkligen gå ut för hårt. Liksom.
Eller hur? Jag tänkte också på det här som vi var inne på innan. En liten följdfråga på det där med musiken för barn och humor och kultur för barn.
Mm.
Och så var du inne på det här liksom steget från barn till vuxen och sådär. Tror du att ungdomarna är de svåraste att skriva musik och kultur för?
Där kan man definitivt känna sig gubbig i alla fall. I mitt fall som låtskrivare. Det är ju faktiskt kategorin som jag mest försöker tilltala. Den mellan liksom 20 och 40eller något sånt där. Men den tror jag är liksom enklast, dels för att man kan få med sig dem. Det blir något slags hopp där när de kommer upp i discoåren.
Just det.
För då får jag gissa att de får en känsla av att de vill bli vuxna då också.
Mm.
Så att liksom, de som är 13, de lyssnar, de har idoler som är 17. Och de som är 17 har idoler som är 25.
Just
och så här.
Det.
Så att det, där börjar det luckras upp lite. Och där, den musiken kan man ju ändå relatera till själv. även som gammal i gamet.
Ja, men som... verkligen. Det är sant. Men du, varför är musik viktigt för barn då?
Men jag tror att det är... Dels så är det ju någonting som så här tar mycket tid. Alltså att det är inte helt... Det är inte så här de snabba kickarna. Men det är någonting som tar tid. Och som jag tror... det leder ju till sång. Och det har ett ganska liksom harmoniserande effekt på den egna kroppen och psyket. Att man liksom... Man sjunger i grupp. Det blir nästan en så här schamansk grej ju, på så här förskolan om man har tillträde till det.
Liksom.
Att man liksom man delar ett ljud, och det är en, jag tror det är en väldigt så här lägerelds kompatibel grej, ett lugn och en bas som de behöver. Men sen vet jag inte, våra barn får ju ta till sig så himla mycket musik. Jag är inte säker på att det liksom är traditionellt någonting som de behöver. Jag tror man skulle klara sig på 10-20 låtar upp till 10-årsåldern, om jag skulle vara ärlig. Så det är någonting man verkligen kan tänka på, att vi har ju sån himla mycket, sån himla stor mångfald i vår musikvärld just nu. Så att men den känner jag att den kan man verkligen begränsa. Den som är för barn.
Ja, det är ju intressant, tycker jag. För det ligger ju någonting i det. De har ju en tid i livet, de första 4 åren, kanske 5 åren, där de gärna lyssnar på samma låtar, läser samma böcker, tittar på samma avsnitt om och om igen. Så här. Och sen så känner man ju lite som vuxen, apropå det här vi pratar om smurfits och sådär, så vill man ju kanske så här komma in med sin egen musik. Typ, jag vill ju gärna säga, hörni, lyssna på den här låten. Den är så sjukt bra. Så drar man på så här, någon cool låt som man själv tycker om. Och de bara ser ut som frågetecken. Och så blir man besviken. Så blir det jobbigt. Hur mycket tycker du, eller hur mycket prackar du på Lynn, din egen musik?
Ja, men jag är absolut där hela vägen. Där har vi det väldigt förspänt, tycker jag, i Sverige. Just att så här, Astrid Lindgren, Georg Riedels Astrid Lindgren musik funkar så pass bra och har gjort det länge, eller Fem myror i fler än 4 elefanter, eller så här, Djurens brevlåda, allt det är så här en väldigt, det gjordes under en väldigt bra tid, alltså det lades mycket resurser mellan 60- och 80-talet på att det där skulle vara fint, och det skapade en bra grund, skulle jag säga, för att det fortfarande görs. Det är liksom det som är normen eller piken, eller så här, det man försöker efterlikna. Just det. Och det som kanske värdesätts, det kan man ju ifrågasätta. Men det var ju liksom, det var ju samma som gjorde den vuxna musiken som gjorde barnens musik då, på något vis. Det är väldigt mycket jazz, Hass och Tage, liksom den äldre skolan. Och men så att den prackar jag på gladeligen, och just med så här facit att jag minns ju den med glädje själv. Så att det tänker jag att det kommer säkert han göra också. Men sen så finns det en liten stress att så här, just det, nu är han i den åldern som där jag börjar minnas musiken som har varit betydelsefull för mig. Och att det här verkligen är en liten behållare som man kan fylla på med. Och då är det upp till mig att se till vad den fylls på med.
Just det, exakt. För
musik. Känns ganska formande.
Ja. En Spotify-lista enbart kurerad av pappa.
Ja, men precis. Men det är skönt att de tänker fortfarande. Jag vet att han hörde någon låt på förskolan, om det var så här, Take a Walk on the Wild Side eller någon så här Lou Reed-låt. Och då hade han sagt så här, den här låten har vi hemma. För att vi brukar lyssna på den på en Spotify-lista. Så att de har ju fortfarande känsla av att så här, ja, men den här låten, den har vi.
Exakt.
Eller så här, den känner värde. Jag igen. Ja, så att det är egentligen små kassettband som rullar här och där. Bara att det liksom, det är i en annan form än fysisk.
Exakt. Man skulle kunna prata i evighet, känner jag, om musik. Men det får vi göra i en annan podd, tänker jag. Utveckla musiksnacket ännu mer. Jättekul att ha dig med, Pontus.
Ja, det var underbart. Verkligen.
Välkommen igen, tycker jag.
Tack ska du ha. Vi hörs.
Det gör vi. Tusen tack Pontus de Wolf för denna mysiga pratstund. Det är så intressant med det här hur musik är skapad tycker jag. Jag tycker att vi går raskt över till vår expert Paulina Gunnardo.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men vi pratar ju om vikten av musik för barn, ja, egentligen för alla människor. Men vad säger liksom vetenskapen om hur musik och rytm och sånt där påverkar oss egentligen?
Otroligt intressant ämne tycker jag.
Eller hur?
Jag har länge velat veta mer om det här, för att människor påverkas lite olika av musik. En del påverkas jättestarkt och en del kan verkligen så förmedla också otroligt starkt. Jag vet inte, har det varit på någon konsert någon gång när någon artist verkligen förmedlar med hela sin själ? Liksom?
Absolut.
Budskap, du vet, kroppen och sången och allting. Det är så ett otroligt intressant område. Det har ju studerats ganska mycket. Man har till exempel sett att det, när det kommer till barn, då, liksom, att det stärker koordination, fin motorik, planering om man spelar ett instrument. Och det låter ju liksom rimligt, för att om man spelar piano eller gitarr så är det bra med fin motorik, annars så går det inte så bra.
Nej, exakt.
Så att det stimuleras ju liksom i hjärnan och påverkar hjärnan. Mm. Men sen kan man ju också säga, det är ju uppenbart att vi verkligen påverkas av det, och kulturen har ju följt med människan genom hela mänsklighetens historia. Så musik och kultur är ju jätteviktigt för människan. Det är inte bara något sånt här plus i kanten, eller ja, något lite extra kul
att man kan gå på liksom
konsert. Utan den är faktiskt jätteviktig för människan. För att musiken handlar ju väldigt mycket om att liksom förmedla budskap och kommunicera. Men också för ens egen skull. Man har till exempel sett att sjunga i kör eller att spela instrument, gå på musiklektioner i skolan och sånt, det ökar nivåerna av oxytocin. Och det, lyssnarna i de här poddarna, är Vattnet går och barnet går, är säkert bekanta med oxytocinet.
Ja,
för det pratar man ju liksom om under graviditet, förlossning, amning, anknytning.
Verkligen.
Och anledningen till att oxytocinet är viktigt för anknytningen och liksom påverkar anknytningen, det är därför att oxytocinet, och i det här fallet då musiken, det hjälper oss liksom att föras samman. Man knyter band. Mm. Det finns ju en anledning till att vi har den här bilden av den här lägerelden och någon sitter alltid med den där gitarren och så sjunger man tillsammans. Just det. Och så känner man gemenskap. Och det är troligtvis för att musiken faktiskt är någonting socialt. Det knyter oss samman. Det är någonting känslomässigt. Det utsöndrar oxytocin och sänker stressnivåer. Mm. Så det är liksom... Ja, det är viktigt att ha med i livet.
Intressant.
Man har gjort studier också på elever i en skola. Och då hade man tre olika grupper. Mm. Och då fick en grupp ha extra musik. Och då var fokus bara på att den musiktimmen skulle vara rolig, bara. Just kul. Ja. Det behövde inte finnas något extra annat mål med det än att de hade det bra. Liksom. Mm. Och sen hade man en grupp som fick sitta en extra timme med datorer. Och sen hade man en kontrollgrupp som bara fick ha sitt vanliga skolår. Mm. Och så följde man de här eleverna och deras stressnivåer under året. Och vet du vad man kom fram till?
Mm. Nej,
gissa.
Att man blev lugnare på något vis.
Ja, exakt. Ja. För att stressnivåerna gick faktiskt ner och var lägre hos den gruppen som hade haft extra musik.
Ja.
Och det påverkar inlärningen positivt.
Just det.
Vi får ihop gruppen. Om den här gruppen då haft det trevligt och bra under den här timman,
ja,
då finns det ju en trolig chans att det här har spilt över på övrig lektionstid liksom, och på klassen.
Just det.
Att man mår bra. Det i sin tur har visat sig, alltså det här sociala gemenskapen har visat att vi får bättre hälsa av det. Att vi är i en grupp och att vi mår bra tillsammans. Ja. Så att musiken liksom fyller många sådana funktioner, känslomässigt och socialt för oss.
Så det finns ju en ganska bra anledning då kanske egentligen till att man till exempel i förskolan ofta har samling och att man sjunger någonting tillsammans. Så, alltså det är inte bara, ofta som föräldrar så tänker man ju så bara, ja, de har lite mysigt eller liksom, de gör det här för att de ska ha något att göra, typ.
Ja.
Men det finns ju oftast en god tanke med väldigt, eller nästan med allt man gör både i förskola och i skola.
Visst. Ja. Och om jag tänker små barn, de brukar ju lära sig ramsor för saker. Mm. Och det kan man även göra som vuxen eller man pluggar någonting och måste memorera.
Just
för
det.
Ramsor och musik gör att vi lättare kommer ihåg saker.
Ja.
Så det kan man jobba med i typ förskolemiljö. Och sen att man turas om och att man gör någonting som grupp. Det finns många bra funktioner med den där sångstunden. Liksom.
Verkligen. Intressant.
Men sen en annan grej som är lite intressant, det är ju faktiskt att man kan ha musikterapi.
Ja, just det. Jag har talat om det, men inte mer än så. Liksom.
Och det har man ju för att musiken påverkar oss. Det kan ju locka fram känslor man behöver få fram och prata kring. Eller någonting man behöver bearbeta. Och med barn så kan man också se hur det påverkas. Och en grej man kan göra hemma med barn, det är att man tar fram papper och penna och kritor och färger och så här. Och sen så slår man på musik och så säger man att nu ska vi rita en stund till den här musiken. Och så tar man till exempel klassisk musik ena gången. Nästa gång tar man en liksom rockig låt kanske, hårdare låt. Sen kan man ta något glatt eller något lugnt. Och så ser man så här, hur påverkar det vad de skapar?
Just det.
Jättespännande.
Intressant.
För det tar liksom fram känslor och påverkar oss faktiskt.
Mm. Coolt.
Ja.
Det känns som att man skulle kunna ha en hel tv-serie om bara detta ämne.
Ja,
väldigt intressant. Och som du säger, både genom historien och också genom alla kulturer i hela världen så är ju musik jätteviktigt.
Ja.
Och en del
men
av
även
alla kulturer.
Liksom... Och även dansen som ju lätt kommer till musiken.
Precis, rytmen och det.
Så om man har till exempel ett barn som man vill prata om känslor med sitt barn och kanske hjälpa barnet att uttrycka och förstå känslor. Och kanske också förstå hur andra kommunicerar vad de känner.
Mm.
Då kan man tänka lite att man använder dansen för det. Eller bara att man hjälper barnet med kroppskännedom. Och använder kropp och musik för att liksom förstärka det här. Hur ser man ut när man är arg? Vad gör du då? Och så ja, kan man kolla med syskonet. Ja, men hur ser du ut när du är arg? Hur ser någon som är ledsen ut? Ja. Hur ser man ut när man är besviken? Hur ser man ut när man är förvånad? Vad gör man då? Hur låter det då? Och då kan man med hjälp av kroppen, dans, musik förstärka känslor och göra det väldigt tydligt.
Mm.
Och då får barnen lättare... De har lättare för att känna igen känslan i kroppen. För ibland kan man ju bara gå och känna sig på något sätt.
Mm,
och
jo,
så
precis.
Vet man inte riktigt, vad är det här för ord? Hur ska jag förklara det här för min kompis till exempel? Men då hjälper man det lite på traven.
Mm. Exakt. Pontus är också inne på problematiken att all musik och kultur är skapad av vuxna som tror sig veta vad barn skulle tycka om. Hur ser du på den paradoxen?
Ja, vad intressant. Den paradoxen tänker jag återkommer i många områden faktiskt. För det jag tänker här är ju barnets perspektiv och barnperspektivet. Och nu när barnkonventionen har blivit lag sen 1 januari 2020 så har ju vi behövt bli bättre på att ta barnets perspektiv. Vi är liksom skyldiga enligt lag faktiskt att göra det.
Just det.
Inom alla områden egentligen. Och barnperspektivet handlar om att vi vuxna har ett vuxet perspektiv på barn. Precis som Pontus säger här.
Mm.
Att vi tänker oss att vi vet vad barnen tycker om och vad barnen behöver, vad barnen vill ha. Och så skapar vi någonting. Och det här barnperspektivet är ju viktigt många gånger att ha. Liksom, för att vi är äldre, vi har en mognare hjärna, vi kan ta liksom bra beslut och så här för barnens skull.
Mm.
Men man måste också ha med barnets perspektiv.
Ja.
Och barnets perspektiv är ju just barnets egna perspektiv. Vad tycker du? Vad vill du? Vad uppskattar du? Att liksom ha med barnen i skapandet.
Mm.
Så att den där paradoxen och att man inte så ofta kanske tar barnets perspektiv. Det återkommer inom jättemånga olika områden.
Ja, eller hur? Och finns det någon liksom, men när man ser, finns det någon, det finns ju såklart mycket problematik i det, i stort och smått såklart. Men just när det gäller typ det här med kultur och har vi vuxna tillräckligt med barnasinne kvar, tycker du, för att vi ska kunna skriva låtar till exempel som barn ändå uppskattar? Alltså tydligen gör vi ju det då och då, eftersom det finns ju mycket barnmusik som barn älskar. Så kan säga vi kanske inte. Men...
vad svår fråga. Ja. Men jag tänker så här direkt på sådana som är riktigt duktiga på att skriva barnböcker, som är riktigt duktiga på att göra barnmusik, som är bra på att göra barnteater. De verkar ju ha något så här häftigt barnasinne kvar. De lyckas ju liksom. För att det är många som tänker så här, ja, men det är ju bara att skriva en barnbok.
Ja.
Oj, vad enkelt
exakt.
Det är. Eller
precis.
Göra barnmusik och så bara, men det kan jag rätta ihop.
Ja. Men det är bara några sidor.
Det finns ju en anledning till att till exempel Astrid Lindgren är så otroligt uppskattad.
Visst.
Så att alla kan ju inte uppenbarligen det bra som en del ändå lyckas göra. Så jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan så, men där är väl också viktigt att ha en nära relation till barnen och lyssna in vad de tycker om och låta barn vara medskapare, för det är också en grej, en artikel i barnkonventionen. De har faktiskt rätt till det här, att liksom till kulturen, till
just
skapande.
Just det. Nej, men det är väl både det som du säger, att lyssna in vad barn vill ha och kanske försöka ha nära till sitt eget barnasinne, att man inte släpper det så lätt som det är lätt att göra annars som vuxen. Vi är också inne på det här att det är lätt som vuxen att prata över huvudet på barn eller liksom prata om sina barn som om de inte är i rummet. Och hur mycket uppfattar våra kids om sådana saker egentligen?
Det beror ju dels på hur gammalt barnet är naturligtvis och hur upptaget barnet är med annat kanske och vad vi säger. Men generellt sett så är det inte så trevligt att man gör det. Men det är ju som du säger, det är lätt hänt också. Det är nog fler än jag som har pratat över huvudet på på mitt barn och jag kommer på mig när jag öppnar munnen eller efteråt att så här, fast det här var nog inte så bra.
Nej, men alltså precis, för det kan ju vara enkla saker som att ja, men Essie, vad det nu kan vara, tappade en tand igår. Mm. Det kan ju, alltså, helt som inte, du vet, det är ingen, så här, ingen värdering i någonting, men man berättar någonting om någon annan som sitter 2 meter bort. Istället för att hon får berätta. Jag vet inte, var ska man dra gränsen? Liksom?
Alltså det jag spontant tänker är så här, men om man tänker läkarbesök till exempel. Där just kan det vara otroligt obehagligt att sitta liksom som ett litet barn och så pratar de vuxna om en.
Ja.
Att det är viktigt att låta barnet få komma till tal och säga sitt och förklara. Mm. Och där tänker jag att man kan lyssna in barnet. Dels hur gammalt och moget är barnet? Kan barnet förmedla vad den vill förmedla och behöver säga och sådär?
Mm.
Och vill du säga, eller ska jag hjälpa dig?
Just det.
Men att man ändå öppnar upp för att barnet faktiskt själv kan kommunicera och berätta saker.
Du och jag, Paulina, har ju varit inne på det här tidigare med att leka med barn och att det inte alltid är så jäkla roligt egentligen. Men hur okej är det liksom egentligen att be sitt barn leka själv medan man kanske sätter sig bredvid med en god bok istället? Alltså, extremt svårt i praktiken. Mina barn skulle bara, mamma, mamma, mamma. Så det skulle kanske ändå inte gå. Men, men rent teoretiskt, skulle det vara okej? Liksom?
Ja, alltså det snabba svaret, det är ju ofta så här, det blir ett snabbt svar och sen ett komplext svar.
Ja,
för det är ju alltid så himla komplext alltihopa.
Ja.
Men det snabba svaret är ju så här, det är klart att det är okej att vilja sitta och läsa en bok och att man inte tycker att det är jättekul.
Eller,
det tror jag jättemånga känner igen sig i. Det är inte alltid roligt att sitta och leka.
Sannoliken inte.
Och det är såklart att det är okej. Och det är också okej, tänker jag, att låta barn leka ensamma även om de gärna vill leka med dig som förälder. För att när barnen är små, då är det väldigt vanligt att barn är nära föräldrarna, vill att föräldern ska vara med och leka. Och det kan ta ett tag, några år, liksom innan barn kan vara kvar i en lek längre stunder själv.
Ja, just det.
För sen när de väl är där, då, det här gäller ju såklart inte alla och barn är olika och så här, men generellt sett så kan ju barnen sen börja komma in i en lek och vara kvar i en lek. Och det är ju också väldigt värdefullt för utvecklingen. Att man låter barnet leka själv och få vara inne i sin egen fantasi och få vara kvar i leken och forma den själv. Det är också jättevärdefullt.
Mm.
Lika värdefullt som det är att få leka med någon annan och ha en social lek. Liksom.
Just det.
Men om man ska göra det lite, så här, lite komplex så funderar jag på... det är ju väldigt vanligt att föräldrar har dåligt samvete.
Mm, verkligen.
Över lite olika saker.
Jaha, över det mesta.
Men det är faktiskt jättevanligt. Att det följer med genom hela... Ja, men hela livet nästan, som barnen är barn. Liksom. Och då tänker jag så här, vad det kan bero på. Om det är det som ligger bakom den här funderingen. Är det okej att jag sitter och läser en bok medan mitt barn leker ensam?
Mm.
Och där skulle jag säga så här, fundera över, om man nu känner igen sig i det här. Fundera över vad det här dåliga samvetet beror på.
Mm.
Vad finns bakom det där? Vilka tankar har du när du sitter där eller står där och har dåligt samvete? Vad tänker du för någonting? Lyssna på de tankarna. Vad säger de om dig och värderingar och krav och sådär?
Mm.
För att det är också väldigt vanligt bland föräldrar idag att vi har väldigt höga krav på oss.
Oh ja.
Och jag tänker att liksom, det är ju bra att vi vill det bästa för våra barn.
Mm.
Men det kan också vara så att de här kraven spiller över och liksom... Så att den vågskålen, eller man ska säga, tippar över så att det blir för höga krav. Att det inte alls blir någonting bra. Vi kanske har suttit på Instagram och sett hur de där andra mammorna pysslar och de bakar. Och så ser man ju inte det där andra när de står med dåligt samvete och de rör i kastruller och barnen och syskonen kanske bråkar. Eller liksom, och man har inte tid att leka och de drar en i byxbenet och vill vara med en och sådär. Så det tycker jag man liksom ska lyssna in. Och är det så att man kanske har för höga krav på sig själv, för man kan inte alltid leka med barnen. Och man har ju också behov av vila och återhämtning själv. Man slutar ju inte vara människa när man blir förälder. Utan de grundläggande behoven finns ju kvar. Liksom. Och det kan ju komma uttryck då att jag vill sitta och läsa en bok. Och då tänker jag att man ska tänka att man ska vara glad i att man har skapat bra förutsättningar för lek. Att barnet har Men alla såna här grundläggande grejer, sovit, ätit, har en plats att vara på, är trygg, är kanske nära dig, och vara nöjd med det och känna att det är bra. För att barnet leker ensamt är inte dåligt.
Just det.
Men ett annat exempel som också är ganska vanligt är när föräldrar har dåligt samvete. Det kan vara så att det dåliga samvetet också säger en att det inte bara barnet som vill vara mer med dig. Du som förälder kanske själv känner, jag skulle vilja ha mer tid med mitt barn.
Mm, just det.
Och det är också det där som kan ligga och gnaga på en. Att egentligen så skulle jag vilja säga ja här. Eller egentligen så skulle jag vilja föreslå kanske något annat som vi tycker är kul att göra ihop.
Mm.
Och att liksom ta reda på lite. Är det vad det du säger? Vad vill jag själv? Och kan jag försöka forma livet på något sätt så att jag får det jag också vill ha som förälder? Liksom.
Just det.
Så. För forskning har ju också visat liksom återkommande att spendera tid med sina barn, det leder till färre konflikter och bättre relationer.
Mm.
Så att det är alltid bra att spendera, var liksom umgås med varandra. Så.
Mm. Men det är väl det som är, jag tycker du sätter fingret på det, att men liksom, vi har så otroliga krav på oss att allting måste vara perfekt hela tiden, och att man fokuserar på lite mindre saker som kanske inte är det där viktiga, utan det finns ju den här basala saken som du säger, att mitt barn mår bra, det är liksom mätt och tryggt och sovit gott och så vidare, och sen så är det inte hela världen om hen leker själv en halvtimme, men jag är ju ändå här, jag är här liksom.
Mm.
Att man kanske kan bara fokusera lite mer på vad är viktigast. Liksom.
Mm. Precis. Mm. Och kom ihåg, man som förälder har ju samma behov som tidigare av vila och av återhämtning. Till exempel genom att läsa en bok.
Just det.
Ja.
Kanon! Tack för det, Paulina Gunnardo. Mer av Paulina får du som vanligt på dittbarnochdu.se. Hörrni, det var alldeles för denna gång. Låt oss höra riktigt, riktigt snart igen, tycker jag. Stor kram, ha det bäst!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.